morgon Martin.
Ja men god morgon Susanne.
Nu är vi här igen.
Ja.
Ja, det är dags för lite ung podd.
Ja, det känns ju fantastiskt skönt. Det är alltid, ja. Det är alltid lika kul varje gång vi ska göra det här.
Ja, det är faktiskt helt underbart.
Och vad ska vi spela in för avsnitt idag? Vad är temat?
Alltså idag är ju temat kärlek. Och det var därför jag trodde jag hittade två sådana här pepparkakor här som var pepparkakshjärtan. Men de hade bara kommit hit av en slump.
Ja, det var en ren slump. Jag hade typ, och där var ju pepparkakor. Jag tycker väldigt mycket om pepparkakor.
Ja.
Och så hade vi det inne på arbetsrummet från någon godhjärtad kollega, chef, jag vet inte riktigt, men det fanns ju där. Och så tog jag med det in, åt två på vägen. Hade två kvar när du kom in med dina lussekatter.
Ja.
Så det är som poddfika också.
Ja, det är lite poddfika. Det är det faktiskt. Och temat är kärlek.
Temat är kärlek, det är ju ett stort tema. Och ett ämne som på något sätt bör oss alla, liksom killar, tjejer, icke-binära. Och det är ju någonting som vi förhoppningsvis stöter på i olika former under vår levnadsbana, så att säga.
Kanske varje dag.
Ja, förhoppningsvis varje dag.
Det känns ju så. Alltså när man jobbar med ungdomar så är det väldigt mycket kärlek i luften hela tiden. Dels är det ju kärlek mellan ungdomarna.
Ja.
Det är en sån härlig fin vänskap ju. Och sen så känner ju, det känns ju som att,
ja,
det är alltså något. Vi tycker väldigt mycket om dem också.
Det gör vi verkligen.
Ja, så det är väldigt fint faktiskt.
Vilken fin inledning det här blev. Men känner du dig beredd att köra igång?
Ja, jag tänkte först bara, jag liksom visste inte riktigt vad kärlek var för någonting, så att jag slog
googlade det.
Så jag var tvungen att googla det.
Okay.
Bara för att se så att vi, alltså att vi är inne på samma ämne.
Ja.
Och det står det så här då, kärlek på Wiki då, Wikipedia. Mm. Kärlek är ett spektrum av känslor och attityder som präglas av ömhet, tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring.
Mm.
Fast den kan också vara riktad mot abstrakta ting som konst eller en nation eller en sportklubb eller ett husdjur.
Jag känner, det är ju någonting som, ja, jag skriver under på det.
Du kan känna igen det när det gäller kanske dina katter.
Mina katter, ja. Jag har ju tre katter hemma. Jag känner kärlek till dem varje dag. Det är ett spektrum av känslor vad gäller dem. Kan jag säga, men mest är det kärlek. Det är ju en hög trivselfaktor på just det här med katter då.
Katter är underbar. Jag saknar min katt faktiskt väldigt mycket.
Det är det bästa namnet.
Beastie.
Beastie boy.
Ja. Ja, nej, du får ju. Ja, nej, men det var fin katt. Nu ska vi prata om lite. Vi kanske ska ta den här boken med dem med lite djuriska titeln.
Ja, det låter ju jättebra ju. Mm.
Jag har ju då läst faktiskt Under odjurspälsen av Klara Krantz.
Precis.
Supersnyggt omslag här.
Ja, det kommer ni se då på omslagsbilden till avsnittet.
Det är liksom två ansikten som lite smälter samman på något sätt.
Mm.
Den här boken är ju, har ju, vad ska man säga, den har liksom en underton hela den här boken tycker jag. Men den handlar ju om Signe från Uppsala.
Mm.
Som i flera års tid har varit då kär i Joel. Och det började väl att de lekte lite så här oskyldiga lekar i femman, lite dunkgömme, någonting i den stilen. Och sen dess har hon varit kär i honom. Men kärleken är ju inte, i alla fall inte öppet besvarad. Och hon blir liksom lite besatt av Joel. Och går in på en slags sån här, vad ska man kalla det för? Ett chattforum. Och loggar in som en annan identitet än den hon egentligen är. Så helt plötsligt är hon då Frida från Karlstad.
Precis.
Istället för Signe från Uppsala.
Ja.
Och Joel finns ju där.
Mm.
Och de börjar då inleda som en slags relation på nätet kan man säga. Och det uppstår ju någon form av då kärlek, man ska säga. Det är känslor, det är... Det blir mer och mer intensivt, de chattar hela tiden och så. Va? Och hon lever lite för de här stunderna då den här lilla blomikonen lyser upp och hon ser att han är där.
Ja.
Där kan hon vara den här lättsamma tjejen som livet är enkelt för på något sätt. Va? För det är inte riktigt det i verkligheten. I verkligheten så är livet ganska jobbigt för henne på något sätt. Känner aldrig riktigt att hon passar in. Har inte riktigt någon, har inget självförtroende, om man ska säga. Det är den känslan som jag tycker genomsyrar rätt mycket. Att hon har, hon tror inte på sig själv.
Nej.
Och det kan ju, det är ingenting som direkt så här problematiseras i den här boken. Varför känner hon så? Varför känner hon sig så osäker och så? Men så är det i alla fall.
Mm.
Hon har inte heller några sådana riktigt starka vänskapsrelationer. Hon har en kompis då som heter Minna.
Mm.
Och de är ju lite sådär, det känns som att de umgås bara för att ha någon. Så att hon får liksom lite ställa upp när inte Minnas andra kompis är där. Och just en sån kväll uppstår ju då när Minna då, som också håller på att chatta på nätet. Hon har träffat en kille som heter Manga Magnus, som kallar för Manga Magnus.
Mm.
Och han ska komma och hälsa på. Och då måste hon ju ha någon som är där. För att det är lite läskigt att det kommer någon som man bara har chattat med.
Ja.
Men också det att hon är, känner sig lite men osäker på. Lite blyg kanske så.
Mm. Mm.
Och Signe känner inte alls för det här ju. Men i alla fall så följer hon med dit. Och då... Ja, det händer ju grejer. Det uppstår ju saker mellan dem. Men det är ju inte enkelt. Det är inte så att det är den här, det var kärlek första ögonkastet. Nej. Det är ju egentligen inget sånt. Utan...
Manga Magnus är ju...
Hon tycker egentligen liksom... vad skulle du säga?
Ja, Manga Magnus är ju inte en helt okomplicerad person, han heller.
Nej, utan det är ju, de har ju... Bägge två mycket, han till exempel går ju mycket på BUP, så han pratar om det. Mm. Och det på något sätt kan hon ju, hon kan känna igen sig i det. Samtidigt så känns det som att hon är lite äcklad över hans svaga sidor. För att hon har ju dem själv också. Och det blir liksom så, det blir lite för uppenbart, det blir lite för påtagligt.
Mm.
Det här jobbiga i att vara ung på något sätt, va? Ja. Och han är inte den här enkla, okomplicerade, sportiga som Joel är då.
Precis.
Och den som hon kanske känner att hon... helst skulle vilja vara då.
Men Manga Magnus är ju ändå, han är ju där. Han är ju en person som hon pratar med IRL.
Exakt. Och, han finns ju på riktigt.
Ja, precis.
Men sen så händer det ju en massa spännande saker. Och Signe trasslar in sig något fruktansvärt i detta. Det blir väldigt komplicerat. Så det här är ingen enkel, okomplicerad kärleksflört, om man säger så.
Nej.
Men jag skulle ändå verkligen rekommendera att läsa boken. Jag tycker den är en jättefin bok.
Den är ju, det är en sån bok som vi har sett i många bibliotekariers läsfeed.
Mm.
Och så mycket snack om den på liksom bibliotekarieforum och sånt där. Det finns faktiskt sådana gott folk där vi bibliotekarier nördar ner oss i bra böcker och så vidare.
Klara är ju själv bibliotekarie.
Ja, så där. Det blir ju...
Som har skrivit bok.
Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Ja, jättespännande. Yes. Under oljuspälsen heter alltså den. Mm. Ja, men jag växer väl över då till något helt annan grej.
Ja.
Här. Och kanske ska ta den här superduper klassikern här. Det är alltså en bok som heter Syskonkärlek av Katarina von Bredow. Den har ganska många på nacken. Det här är alltså Katarina von Bredows debutroman. Som kommer i början på 1990-talet. Så den har ju många år på nacken. Jag läste den för många år sedan. Över 10 år sedan.
Mm. Du och... 100 000 andra. Ja,
väldigt, väldigt, väldigt många andra som har läst den här.
Mm.
Och den slår ner som en bomb. Den blev väldigt omtalad, läst, omtyckt, skriven om och så vidare. Den har fortfarande behållit sin attraktionskraft väldigt mycket. För den dyker upp så att folk läser den fortfarande. Och Katarina von Bredow är en författarina som läses väldigt mycket även hos oss då.
Mm. Den känns nästan som en sån här bok som är lika hemlig liksom, och lite så här... Lite läskigt att låna. Så att man hittar den liksom nästan så under en soffa. Alltså det känns nästan som
det är ju lite så. Alltså det är ju då en kärlekshistoria mellan Amanda och Ludvig. Och det kan man tycka att det är liksom, och det är en verkligen så här glödande fysisk passion som de har. De här två personerna. Men som ni kanske förstår av titeln så är det här väldigt tabubelagt. För det antyds ju då att de är... syskon, de kan vara syskon. Amandas tillkomst till världen var högst förvirrad för deras mamma. Jag vet inte vem som är far till Amanda. Så det kan vara så att de är halvsyskon. Men de blir alltså djupt förälskade och är väldigt attraherade av varandra. De är då 16 och 17 år gamla och det är ju fysisk kärlek.
Bor de i samma hus?
De bor i samma lägenhet, gör de. Mm, ja. De gör det, ja. Ludvig är då målarlärling och han beskrivs som väldigt snygg, vältränad och så vidare. Och Amanda går ju då på gymnasiet och hon är intresserad av konst. Och det är ju då Amanda som är berättarrösten i den här boken. Och hon får ju då dagboksanteckningar.
Mm.
För alltså, samtidigt som hon känner de här starka känslorna för Ludvig så insåg hon ju att det är ju någonting som är väldigt fel med det här. Så att när det visar sig att Ludvig har samma känslor för henne så... Ja, det blir ju ännu mer komplicerat. Och det blir väldigt snörigt, får man ju säga, för dem. Väldigt, alltså hela boken glöder verkligen. Texten är fantastisk, alltså genomarbetad. Tonen är jättebra. Och sen är det då själva ämnet som... Alltså det är ett svårt ämne att skriva om.
Mm. Ja, det måste det verkligen vara.
Men jag känner ändå att jösses, alltså det finns ju en anledning till att den här boken har läst och fortfarande att folk läser den väldigt mycket trots att den då kom ut för väldigt många år sedan.
Mm. Jo, men det är ju tabu.
Det är väldigt tabu. Men alltså verkligen så här, ska man läsa en verkligen klassisk kärleksbok om ett tabubelagt ämne så är Syskonkärlek och Katarina von Bredow en sån här go-to-bok.
Ja.
Verkligen, så kolla in den, gott folk.
Ja,
mm.
Då hoppar jag direkt på en annan bok här.
Jag ska ta lite lussebulle här. Jag ser väldigt god ut från där.
Nu ska vi se. Då har jag valt en bok här som heter Karta för förälskade och andra vilsna.
Mm.
Också riktigt så här läckert omslag med en karta över Stockholms skärgård.
Vem är det som har skrivit boken?
Det är Johanna Lindbäck.
Mm.
Hon är ju väldigt känd. Har skrivit väldigt många böcker. Säga, många ungdomsböcker.
Ja, och så har hon varit läsambassadör.
Ja.
Och så driver hon fortfarande bokhora.
Ja, och din hon, favorit...
Min
podcast.
Min favoritpodcast, ja. Bladen brinner tillsammans med Lisa Bjärbo. Den tycker vi väldigt mycket om.
Ja, den har vi ju pratat om innan, tror jag, lite, va? I första avsnittet, eller?
Nej. Vi har nämnt den.
Jag tror det, faktiskt. Ja. Ja, men det här är ju en riktig fullträff. Och den här på något sätt är ju, det är ju en sån här, det är också mycket komplikationer i den. Mm. Men det här är ju en bok som känns som upplagd för sommarläsning. Så det är lite konstigt för mig nu att läsa den här så här på vintern. Men det är en sån här som man ska läsa på sommarlovet.
Okej.
Okay. Mm. Den är väldigt så somrig, härlig. De är ute på Dalarö utanför Stockholm.
Mm.
Och det handlar då om Julia. Som... har trasslat till det för sig riktigt, riktigt mycket.
Okay.
Hon har haft sen länge, länge, lång tid tillbaka sig hon bästa kompis med Karin.
Mm.
Men de har ju lite... Deras liv ser rätt olika ut för att Julias föräldrar är så här som de hankar sig fram på olika ströjobb, pluggar och så här. Och försöka intala sig själv att det är inte så viktigt att inte de har råd att göra det som alla andra gör.
Mm.
Medan då Karin, hon har allt på något sätt. Och när de var yngre så spelade inte det så jättestor roll. Det märktes inte så mycket. Men nu börjar det bli mer och mer så här. Att alla de här resorna, de fina kläderna, besöken på NK och allting sånt.
Mm.
Som är helt självklara då i Karins liv. Det finns inte i Julias liv överhuvudtaget.
Nej.
Utan hon har extra jobb och så att hon ska ha råd att hänga med på de här fancy luncherna som alltid ska vara på ett här, så här, systrarna Voltaire och sådana. Liksom. Det funkar inte att, det funkar inte att gå på donken då, utan det ska vara liksom lite hippt och fint.
Mm.
Så att man kan lägga upp det på Instagram typ. Och ja, så att det blir ju en konflikt. Konflikten som uppstår, det är ju då att hon brukar hänga med till, de hyr ett sommarhus, jag vet inte om de äger eller hyr det då, Julias föräldrar, och där har Karin alltid följt med på sommaren, så de har varit där en vecka varje sommar, och hon har väl tänkt att de skulle åka dit sommar igen, men nu är det då aktuellt med Mallis, och då har Karins mamma frågat om inte Julias mamma vill följa med till Mallis då, med en annan kompis mamma som heter Astrid.
Mm.
Men det är helt uteslutet. De har inte de pengarna. De kan inte åka till Mallorca liksom.
Nej.
Och det lägger sig liksom mellan dem.
Okej.
Mm. Och sen är det också då så att Karin är då kär och intresserad i en kille som heter Isak.
Mm.
Och på något jäkla vänster så lyckas Julia bli tillsammans med honom mitt i allt detta. Så hon liksom råkar ta sin kompis kärlek mitt framför ögonen. Och det skulle egentligen inte hända. Hon fattar inte riktigt själv hur det hände. För det var egentligen bara som typ av en slump, va? Kan man
det,
säga.
Det är ju alltså, det är ju som överträdelse. Det är ett svek.
Det är ju ett svek. Och det här blir ju då... Ja, de, men de har liksom aldrig pratat om de här, vad de, hur de här skillnaderna känns för henne. Det här att behöva känna sig liksom lite sämre på något sätt som hon ändå gör. Även om hon inte är det, så är det det hon känner. Ja. Och det har de aldrig pratat om. Så det här liksom att, att vara riktigt nära en kompis, det, det har de inte heller riktigt varit på grund av att det har lagt sig där mellan då.
Mm.
Men i alla fall så det blir ju som en katastrof för dem. Och Karin undviker ju fullständigt Julia, vill inte prata med henne alls. Så det är helt låst läge.
Mm.
Och det blir sommarlov och de åker iväg och så. Och hon åker ut till det här sommarstället. Och hon ser inte alls fram emot utan känner bara att det är deppigt.
Ja.
Men hon borde vara glad för hon har en pojkvän. Men hon känner inte riktigt det.
Nej.
Och där dyker det upp en annan stjärna ute på den här ön då.
Såklart Rasmus. Gör det.
Och Rasmus är ju då lite mer, ja vad ska vi säga?
Varför gör det enkelt för sig?
Precis, det ska ju vara lite drama i livet. Men Rasmus är liksom motsatsen till Isak på något sätt. För att han är konstnärlig, han älskar böcker precis som hon älskar bibliotek.
Ja.
Så det är riktigt härligt att läsa den här boken för att de är mycket på...
Det är ju
alltså de älskar bibliotek och beskriver de miljöerna.
Det är ju någonting som jag känner igen från andra böcker av Johanna Lindbäck. För att hon väver oftast in just det här kärleken till böcker och läsning. Ja. Och det ibland dyker upp en bibliotekarie. Och
lite referenser så här till...
Lite referenser till andra författare som man kanske misstänker då att hon tycker om själv.
Ja,
Men
där så är det verkligen precis. Och den här får ju då lite referenser till den här Jag ger dig solen. Av Jandy Nelson heter han, va?
Ja, Nelson.
Ja.
Ja.
Eller hon menar jag. Och den boken får vi då komma in lite grann och bilda någon slags bakgrundstema då. För att, den är...
Du tyckte om den?
Alltså jag tyckte jättemycket om den. Och den även om det är komplikationer så känns den ganska lättsam. Och somrig och som en skön bok. Jag gillar den verkligen.
Det som jag gillar med Johannas böcker, det är ju då att det är väldigt mycket vardag i hennes böcker. Hon är alltså bäst på det när det gäller att skriva vardagsgrejer.
Mm.
Där det är som vardagslunken bara liksom maler på. Det är skola och det är som så här väldigt normala grejer.
Mm.
Och hon är så bra på det för det känns aldrig tråkigt eller inte att säga utan det fylls med...
En
liv och en liksom, vardagens magi får man väl ändå kalla det på något sätt.
Ja, men ja, alltså det tycker du sa väldigt bra. För det är precis så. Så upplever man det. Och då kan man också kanske få se sin egen vardag i lite andra ögon. Så alltså, på det sättet är det väldigt upplyftande.
Jag får ju säga det, att det känns väldigt skönt att inte ha det som de här personerna har det med. Väldigt komplicerat, det känns skönt.
Jag tycker annars att det verkar jättekul med sådana, drama. Så,
det
43 år väldigt... tycker fortfarande sånt här drama är jättekul.
Åh, vad gott den gör.
Ja. Ja. Men jag tror att vi kommer rekommendera till rätt så många.
Ja. Jag kan väl fortsätta då, för jag har ju en annan bok av Johanna Lindbäck. Vi borde döpa om det här avsnittet till så här, Johanna Lindbäcks avsnittet.
Okay.
Känner jag. Det är då Johanna Lindbäcks debutbok, En liten chock, som jag har älskat sedan den kom ut och jag läste den. Den skrev hon under ett år när hon och hennes man bodde i Norge. För att då fick tydligen hennes man ett välbetalt jobb som gjorde då att den där boken som hon hade gått och haft i huvudet, den fick hon plötsligt möjlighet att skriva lite grann på. Och hon blev också, har jag läst, väldigt förvånad. Hon skickade då in den här till ett förlag.
Mm.
Och den blev antagen direkt. Då blev hon mycket chockad och såklart också glad över. Då en liten chock, den utspelar sig då i Norrland, det är Umeå. Det är många av hennes böcker som utspelar sig där. Det är egentligen bara en enda bok som hon har skrivit tillsammans med Lisa Bjärbo som utspelar sig i Stockholm och då den där.
Mm.
Där hon har liksom gått ifrån det där lite grann. Men annars är det liksom Umeå där hon kommer ifrån. Väldigt viktigt då.
Ja, just det. Här faktiskt i den här boken så kommer pappan från Luleå tror jag. Eller Umeå.
Ja, men just det här med
alltså, det hänger norra, på.
Och där bor ju då Gustav. Han går då på gymnasiet. Han går i tredje ring. Alltså ska ta studenten ganska snart. Han har då satt upp en lista när han började gymnasiet på tre saker som han skulle vilja hände då under gymnasiet. Det första är då en flickvän eller en tillfällig tjej att ha sex med åtminstone en gång. Två, en massa nya kompisar med samma intressen som han själv. Det vill säga inte sport. Alltså Gustav är en läsande kille. Mm. Han tycker om böcker och skriver och sånt där. Tre, en ny personlighet. Och nu går han då nu är det bara några månader kvar till studenten då, och hur mycket av det här har liksom inträffat eller hänt?
Ingenting, så.
Nada. Han står och stampar på samma ställe. Och då är det så att han bildar alltså en pakt med en tjej som heter Elin som går i hans klass. Som han är då, alltså hon är ju väldigt så här fin. Han tycker om henne.
Men inte på det sättet så?
Jo, alltså lite grann. Alltså, hon är ouppnåelig för honom. Alltså, hon är tillsammans med en kille i klassen. De är liksom, det är de två. De är en item.
Mm.
Okay, såhär, de är poppis. De har liksom sådär fantastiskt liv. De åker på skidresor och sådär. Så får de då en ny lärarvikarie. Som heter... vi ska se här. Hon heter... Eva tror jag.
Mm.
Faktiskt.
Nu bläddrar jag Martin här i boken. Ja, vi febrilt. Eva står här. Eva snart ihop munnen.
Ja.
Ja.
Och de har henne då i engelska. Och hon har ju då gått sin utbildning i Amerika. Och det tycker Gustav är häftigt. För hans pappa är ju då från Boston.
Mm.
Mamman är faktiskt död. Så pappan är då universitetslärare på universitetet i Umeå. Men om vi ska återkoppla lite grann till de här kärlekshistorierna då. Gustav blir ju då också väldigt förtjust i Eva. Han blir attraherad av henne. Hon är liksom inte så många år äldre vad han är. Och de har samma intressen, läsning. Och de börjar mejla lite grann sådär, skolarbete och så vidare. Och hon ger honom liksom alltså böcker. Mm. Som hon tycker om. Och så läser han dem och så pratar de om de böckerna. Samtidigt visade det sig då att Elin, hon är lite småintresserad av Gustav också.
Mm.
Och det blir väldigt snärjigt ska jag säga. Mm. För att det blir komplikationer. Det blir då drama mellan Gustav och Elin. Och Jack då som är Gustavs pappa och Eva. Och det blir liksom ganska så jobbigt det där.
Mm.
Väldigt så här dramatiskt. Väldigt, alltså jag tyckte så extremt mycket om den här boken när jag läste den. Och jag läste
den lite grann. Den låter som superbra.
Alltså den är verkligen fin. Bra flyt och...
Kanske lite nyutgivning på den. Skulle vara fint. Finns den i pocket?
Ja, den finns i pocket tror jag också. Jag tror vi har varit med i ett av de här ta på pocket-projekten då. Som vi köper på fritidsgårdarna.
Ja. Och den håller idag? Det finns inga lite som trista könsroller och sånt i den? Eller den är...
Inte som jag tänkte på sådär. Alltså den är ju sådär. Det är ju heterosexuell kärlek. Mm. Det är det. Och det är... men just det här att de sitter då fortfarande... De använder mail ganska mycket.
Mm.
Det tycker jag liksom såhär... Visst, internet är liksom på gång. Det är inte lika utbyggt som vi har idag. Men liksom, jag köper ändå de här mail-konversationerna. Mm. Sociala medier. Finns inte någonting av i den här boken. Som, det tycker jag inte heller man kan förvänta sig när den kom då. Nu kan vi se när den kom här. Okej. 2007. Man kan tänka sig att det hade kunnat vara mer sånt. Men det är mail de kör med. Hotmail.
Mm.
Har Eva då som adress.
Mm.
Men gott folk läser den här boken. Jag tycker den är jättefin.
Mm.
Den har ett väldigt gulligt omslag.
Ja, men det vill jag läsa också.
Så rött och fint. Ja.
Ja, men jag ska berätta lite grann om en annan bok som... Vi har ju väldigt mycket engelska böcker när jag är på ung.
Ja.
Och de är ju väldigt populära, våra engelska böcker. lånas ut så sjukt mycket. Så vi kan liksom inte köpa in. Alltså fort vi köper in så bara åker de ut så.
Så är det.
Och det skrivs ju extremt mycket böcker. Alltså det kommer ju mycket från USA, får man ju säga. Mm, alltså, och det skrivs faktiskt väldigt mycket bra böcker.
Ja, det gör det ju.
Så, vi har ju som vår regnbågshylla och där är ju också jättemycket. Vi har ju den här grejen att vi alltid köper in, om det är en bok med regnbågstema, köper vi alltid in till regnbågshyllan. Och sen köper vi ett ex till de andra hyllorna. Och det är då en engelsk bok så hamnar den på engelsk hylla då.
Så är det.
Ja. Det här boken är en bok som då ska finnas både på vår regnbågshylla och på den andra hyllan.
Mm.
Och den handlar om...
Vad heter den? Du behöver, ja, det kanske vi kan säga.
Vi kanske ska berätta det. Den heter It's Not Like It's a Secret.
Mm-hmm.
Men det är ju faktiskt det är. Det är ju faktiskt en hemlighet. Misa Sugiura heter den.
Ja,
det är lite asiatiskt klingande. Mm. Det kommer igen i boken också. Det är faktiskt ibland så är det hela meningar på ett helt annat språk. Så att, som man inte fattar. Så att då får man googla det. Så det är faktiskt lite kul. Jag älskar faktiskt det när det är främmande språk i böckerna. Man gör den grejen och bara förväntar sig att man får faktiskt googla upp det.
Men du är ju verkligen så här, du är ju språkkunnig.
Alltså jag gillar ju språk. Jag tycker jag är ju usel på det här språket som heter matte till exempel. Det är så fruktansvärt dålig. Och så att jag har fått lite mer talang för något annat. Och det är en himla tur. För att det är faktiskt jobbigt med matematiken. Ja, men den här boken i alla fall. Börjar med ett litet jobbigt meddelande för Sanna då, som är 16. Hon är ute och promenerar på stranden med sin mamma och tänker att det är en helt vanlig fin dag liksom, hon ska promenera lite och ha lite skönt. Och helt plötsligt säger hon bara att vi ska flytta. Vi ska till Kalifornien.
Okej.
Va? Och hon har ju, alltså jag tror egentligen inte, hon kanske inte är helt överlycklig i sitt liv. Hon har lite så här problem att få kompisar och hon känner sig kanske inte heller att hon har någon sån här riktigt nära vän så. Men det är ändå, hon har ändå liksom tänkt ut redan vad hon ska göra under den här sommaren och sådana grejer. Hon är också sån som har förlorat sin bästa kompis som blev så här jättepoppis. Alltså de hängde på sån här country club eller sånt som det heter i USA. Ja, man är vid poolen och allting är ganska uppstyrt och lite flashigt liksom. Alltså så. Ja. Men den här kompisen då blir helt plötsligt över natt jättepopulär. Och det blir färre och färre besök på den här. Och till slut så rinner allting ut i sanden. Okay. Och hon får lite skapa sitt eget liv på något sätt. Utan den här tajta kompisen. Men nu så ska de då flytta. Och pappan har fått ett jobb i Silicon Valley. Samtidigt så misstänker hon att den här flytten är egentligen liksom en förklädd flytt. För att hon har liksom börjat ana att pappan är otrogen.
Okay.
Så att hon bär ju på den här, den hemligheten bär hon, och det kan inte hon berätta för mamman.
Mm.
Och medan hon så frågar hon sin mamma, men vad blir det för dig då? Vill du flytta? Men nej, men det är ju pappas dröm, har alltid varit, ända sedan han kom till USA och varit att han ska få jobba i Silicon Valley och det är liksom han ska jobba med någon så här robotteknik och så. Och det är jätteviktigt för honom. Hon bara, ja, men, och det blir lite det här, så här feministiska, ja men du ska bara hänga med. Ja, men det viktigaste för mig är att skapa en bra familj. I vilket fall som helst så det glömde jag säga, det är ju lite så också att den kompisen som hon faktiskt hängde med, som var hennes kompis, var hon faktiskt lite kär i. Och det får hon ju inte tillfälle att berätta.
Nej.
De flyttar och på den här, i den här nya skolan, den nya miljön, så blir hon den asiatiska tjejen. Och hon hamnar nog i ett ganska skönt gäng ändå. Och får en bra kompis i en som heter Jamie. Och där uppstår ju då känslor.
Okej. Och Jamie identifierar sig som?
Som tjej.
Som tjej.
Ja. Så får man följa de här olika, den här utvecklingen och komplikationerna där.
Den är fin. Har du hunnit läsa hela boken?
Ja.
Det har du.
Ja. Och det kan jag säga att den här boken är... Ja, det här är en efterlängtad bok. För att jag har rätt så många personer som kommer ner som saknar berättelser. Det handlar om lesbisk kärlek.
Ja,
så att jag har försökt verkligen att vara inne mycket på Goodreads och leta upp just de här böckerna. Och detta är en sån som jag vet att det är några som kommer att ta direkt när jag sätter tillbaka den på hyllan.
Gud vad kul, jag är också sugen på att läsa den.
Ja, vad kul.
Ja. Fin. It's not like it's a secret.
Mm.
Alltså, okej. Okay. Det var ju en väldigt ny bok. Jag köper bara gamla böcker idag.
Alltså jag tycker det är riktigt härligt. Och jag tycker det är roligt, du har valt gamla böcker som jag inte har läst. Ja. Det är himla kul faktiskt.
Jag tänkte prata min sista bok då, om en bok som är en första del då i en trilogi, alltså tre böcker. Delirium-trilogin kallas den för, som också utspelar sig i Amerika, framtida Amerika. Det är då, första boken heter ju då Delirium, andra boken heter Pandemonium och tredje boken heter Requiem.
Väldigt populär när han kom.
Ja, jag tipsade, jag läste ju första delen och tyckte den här är ju så bananas bra. Mm. Så jag tipsade ju hjärnet om den under en period.
Mm.
Tycker fortfarande att den är liksom... alltså första delen är väldigt bra. Sen bok två och bok tre, där liksom, där uppar hon anten väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och det blir...
Vad sa du? Jag hörde inte
det. Uppar anten, det är så här poker, du vet, man liksom, så här, man trissar upp saker och ting.
Okej, okay. Ja.
Och bok två var bara sådär, det var hela drömmen. Och sen är det, det var,
vad är det som är styrkan hos Lauren Oliver, tycker du?
För det första är det då att hon kan det där med hantverket. Hon kommer då från, hennes mamma och pappa är då litteraturprofessorer.
Okay.
Mm. Väldigt så här, bildat och så vidare. Och hon har själv då gått väldigt så här, har bra utbildning.
Mm.
Bor i New York sedan många år tillbaka. Hon, ja men dels är det så här, när det gäller då dystopi, för det är en dystopi, så är det då för mig extremt viktigt det här med värdbyggandet. Är det trovärdigt? Eller, trovärdigt kanske, det får man ju ta med en nypa salt. Men kan jag köpa det?
Ja, nypa salt. Ja. Mm.
Kan jag köpa det? Funkar det liksom med hur karaktärerna agerar, alltså vad de gör och hur de tänker och känner?
Mm.
För att det är viktigt, det är liksom... En springande punkt brukar man säga att det är då när det gäller dystopi. Att det måste funka de tre delarna, för mig i alla fall. Och det här utspelar sig då i framtida Amerika, i Maine.
Mm.
Som är en delstat på östkusten. I Portland heter den staden som utspelar sig.
Mm.
Och där är det så då att för många, många år sedan tillbaka så deklarerade presidenten, den amerikanska presidenten, att kärlek, det är en sjukdom. Det är alltså grunden till allt det hemska som vi människor gjort till varandra. För att kärlek triggar igång alltså sån kraftig passion att logiskt tänkande, rationalism och så vidare sätts ur spel. Det är därför vi har haft krig och farsoter och så vidare.
Mm.
Några år senare kommer då forskningen i kapp. Och man hittar då ett botemedel, som man säger. Där man kan alltså operera bort förmågan till passionerad kärlek. Man opererar inte bort förmåga till medkänsla, samhörighet och så vidare.
Men just attraktion, den här, nästan låter det som.
Ja, man opererar bort attraktion. Alltså, det gör man.
Ja.
Och när man då är 18 år gammal så genomgår man den här operationen. Och efter det då så, ja, man styrs ganska mycket i den här tillvaron av regeringen. Eller liksom administrationen då som styr. Så att man blir ju då ihopparad med lämpliga partners, okay, helt enkelt. Det styr man inte heller över. Alltså attraktionen är ju borta. Så man är så här, ja, men vad kan vi få liksom det bästa utfallet av? Så här, man tänker ju på barn och så vidare. Så att då huvudpersonen då, Lena, eller Lina, som då heter, hon växer då upp i Portland och hon växer upp hos sin moster. För att det går ju då, ja, hon har haft en krånglig uppväxt kan man säga. Föräldrarna är då borta sedan många år döda.
Mm.
Och det ryktas då att de inte ställde upp på det här systemet. De är alltså sympatisörer till motståndsrörelsen. För det finns ju då folk som tycker att, jag menar, ta bort förmågan till att liksom bli kär och älska någon annan på det gamla sättet. Det är ju faktiskt någonting som gör oss djupt mänskliga. En vital del av i att vara människa.
Mm.
Så att det finns ju då ett motstånd mot det här sättet som regeringen kör på. Och Lina då, hon ska genomgå sin utvärdering. Hon är 17 år gammal. Det är, jag tror det är 90 dagar kvar till hennes utvärdering.
Mm.
Utvärderingen är jätteviktig. Den kanske viktigaste dagen i en människas liv i det här samhället.
Mm.
Vi kan också få påpekat för sig då av sin moster hela tiden. jätteviktigt, jätteviktigt. Tänk på det här, tänk igenom dina svar, gida, gida och så vidare.
Men har det alltså att göra med vilken partner man ska tilldelas?
Det, det styr eller? Ganska så mycket. Alltså vilken skola du hamnar på. Du vill hamna på en bra skola såklart. Möjliga partners. Alltså en eller dag som avgör så pass mycket.
Alltså så, det är ju skitintressant den här boken. För att, på något sätt så har vi kanske vissa sådana saker har man ju lite grann. Precis. I vårt samhälle också utan att man fattar det.
Så att då Lina står då och väntar i kön med sin bästa kompis Hanna. Och de står där och ska in till utvärderingen då. Och Lina kommer då in och ska utvärdera som sitter där. Och det är en intervju då. Det sitter en panel med forskare som intervjuar henne. Och utvärderingen går inte direkt bra. Hon blir kallsvettig och vet, så här, börjar tänka på annat. Och du vet man ska tänka igenom så här, vilken är din favoritfärg, då ska man säga typ så här, ja men röd eller grön, hon säger grå, och de bara grå, vad fasen liksom, vad är det sitter och säger, och hon bara känner så här, detta går ju liksom helt fel, då hör hon ett svagt muller och skrik på gången, någonstans från den andra delen av byggnaden, och rätt vad det är så smälls dörren upp och inkommer det en hel jord av kossor. Okej? Och dessutom är det så att någon har då skrivit på kossorna, alltså på sidorna på kossorna. Där står det då, ingen bot, död. Står det på den. Så det här är ju då en aktion som är organiserad av motståndsrörelsen. De tycker då att det här botemedlet, det är ju faktiskt inte, ni tar ju död på någonting inom människan. Och Lina säger då där, hon hoppar upp på ett bord och där står hon och ser de här kossorna. Och uppe då på en balustrad, alltså en balkong, där ser hon då en kille som hon inte känner igen. Och hon tittar på honom och han tittar på henne och så gör han bara, och så blinkar han sådär, sådär spjuverartat där. Där fick de. Och hon blir ju då, vem är han? Vem är den här killen?
Alltså vilken bok det här, alltså verkligen så grymt.
Ja. Och utvärderingen får då avbrytas och hon börjar då mer och mer fundera på det här. Alltså hon går och funderar ganska mycket på det här. Är det här riktigt? Är det här rätt? Och hennes bästa kompis här då, hon är ju så här. Man börjar ana att hon tycker inte heller det här är speciellt kul eller rätt, den här operationen. Så en kväll då de är i ett, jag tror det är ett öde, liksom gammalt ödelagt hus där då ungdomar träffas. Det är ju då, kan ju tillägga, förbjudet för obotade att umgås så här, när man, alltså killar och tjejer. Och vem möter de där? Jo, den här killen som har organiserat mot den här aktionen då. Och han heter Alex. Och såklart så uppstår då tycke mellan Lina och Alex.
Och då vill hon inte bli botad.
Nej, hur ska hon göra? För då ställs ju verkligen på sitt spel. Ska hon vara kvar där, köra på det, eller vad är alternativet? Gå med i motståndsrörelsen. Hon har ju sina föräldrars historia bak i huvudet. Stora beslut. Så den är riktigt spännande den här. Och alltså underhållande också att läsa. För att det är så Lina. Hon är ju ganska reflekterande person. Och hennes kompis här är mer så här. Det vi kör på liksom så här. Kan då göra med att Härna då kommer få mycket mer pengar. Än vad Lina gör. Men jag tycker jättemycket om den här boken. Hela scenen tycker jag är fantastiskt bra. Det är alltså en av de här, så här trilogierna som håller hela vägen.
Men är det, alltså det har aldrig varit tanke på att det ska bli film av den?
Alltså det hade blivit en magiskt bra film.
Alltså det känns ju så.
Ja. Jag vet faktiskt inte. Men det hade inte förvånat mig. Det kommer ju väldigt många sådana här filmer som är baserade på just ungdomsböcker. Det gör det av flera anledningar. Såklart. Men den här är biten jätteintressant. Väldigt kul och underhållande. Hade de gjort den så hoppas jag att de hade gjort hela trilogin. För att det hände väldigt mycket med Lina som huvudperson. Det är en enorm utveckling hon genomgår och det blir ju mer och mer spännande. Det börjar ju i Portland men sen så vidgas den. Det blir liksom mer. Man får se andra delar av Amerika i bok 2 och bok 3. Men asspännande. Delirium då av Lauren Oliver.
Ja, den ska jag läsa.
Gör det. Ja, gott folk.
Det var det hela.
Det var det hela. Det alltså ja. Var första avsnittet för 2018.
Ja.
Det kändes ju fantastiskt kul att få prata om kärleksböcker.
Ja, helt underbart. Vad är nästa tema? Vi har ju faktiskt, det har vi faktiskt en liten plan för.
Vi har ju en liten plan för det. Och nästa avsnitt, avsnitt 2, 2018, så kommer vi prata om böcker som är skrivna av YouTubers. Då får vi dessutom en gäst till podden.
Anneli Alexandersson.
Som då är en av våra kollegor.
Mm, vi kan ju nästan, ska vi avslöja någon av de här vi har tänkt prata om?
Det vi kommer att prata om Monster av Joakim Lundell bland annat.
Och Therese Lindgren.
Ja, det är två författare.
Det är två monster-youtubers som är, alltså jag vet inte, de är ju så stora just nu så att ja. Mm.
Så att det
ska bli jäkligt kul.
Ja, det ska bli fantastiskt spännande och dels läsa böcker men också prata om dem. Så det avsnittet kan vi se fram emot i februari då, 2018.
Mm.
Tills dess så får vi väl önska er en fortsatt trevlig januari. För det här avsnittet släpps ju då i januari.
Ja.
Så hörs vi och syns vi nere på pung som vanligt.
Ha det underbart.
Ha det så bra. Hej hej.
Hej.